Det finns ett annat ord av Herren Jesus som också sällan blev riktigt uttytt. Jesus svarade Marta: sade jag dig icke att om du trodde skulle du få se Guds härlighet? Det var ju då när Jesus skulle uppväcka Lazarus från de döda. Marta, som Jesus tilltalar med textorden, hon trodde inte, åtminstone just då, på Jesu makt över döden. Att han skulle kunna ge livet tillbaka åt hennes bror Lazarus. Hon kunde inte se Jesus som allsmäktig Gudason. Den som ser Guds härlighet i Jesus sörjer inte i hopplöshet fast brodern är död, utan en förtröstansfull i alla fall med tillförsikt i tron på Guds vishet och makt. Den som ser Guds härlighet har i sitt inre också mitt under bedrövliga yttre omständigheter en frid som inte är av denna världen. Guds härlighet är ju inte en gloria eller utstrålning, inte ett försvinnande sken. Sådana yttertecken kan ju förekomma när Gud sänder budskap till människor från sin himmelska värld, men hans sanna härlighet består i hans kärlek, i det som han har gjort och gör för oss genom sin kärlek. Hans härlighet uppenbaras främst i det att han utgav sin enfödde son i döden till betalning för våra synder. Och hans kärlek syns i hela Jesu jordiska liv, i hans människoblivande och i det att han lät sig förödmjukas så att han blev gjort till syndare, till en brottsling i vårt ställe. Och Guds härlighet syns vidare i det att Jesus inte utgavs för goda och välartade människor. Inte för sådana som gärna tar emot honom och hans gåvor. Nej, han dog för fiender, idel fiender, som inte ville veta av honom. Vi är alla från födelsen Guds fiender, egenkära, egensinniga och i själ och hjärta ovilliga till allt gudfruktigt. Och det svala mottagande som han fick som nyfödd i Betlehem, det är ju en bild av det kalla mottagande som vi alla ger honom i vårt oomvända tillstånd. Men ifall någon ändå ser något av Guds härlighet i Jesu lidande för oss, då gör han det ju inte av sig själv, utan på grund av att Gud genom sin ande och sitt ord har gett en ny syn och ett nytt sinne. Ett sinne som förmår uppfatta det himmelska budskapet. Jesus sa till Petrus, när han hade vittnat om sin tro på honom: salig är du Simon, ty kött och blod har inte uppenbarat detta för dig, utan min fader som är i himmelen. Vi människor är födda blinda för Guds härlighet. Jesus gjorde ju många under och tecken inför judarna för att visa att han var den messias som Gud hade lovat genom profeterna. Men de trodde varken på undren eller på honom. Och evangelisten Johannes skriver i det 12 kapitlets 37 vers: fastän han hade gjort så många tecken inför dem, trodde de inte på honom. Och därav ser vi att under och tecken i sig själv föder ingen tro. Det är istället så att om någon tror Jesu ord, då ser han också Guds fingrar i det som Jesus gjorde. Underverken är alltså tecken för det troende för att stadfästa tron, som det också sägs i Markus evangelium sista vers: och Herren verkade med apostlarna och stadfäste ordet genom det tecken som åtföljde det. När det i Bibeln talas om Guds härlighet, så är det i första hand och i grunden frågan om härligheten i Jesus Kristus. Vi ser det redan i tredje Moseboken, där Guds härlighet omtalas. Gud befaller folket via Aaron och Mose att ställa till med ett offer. Och när Mose hade framfört befallningen sa han: "Detta är vad Herren har bjudit er att göra. Så ska Herrens härlighet visa sig för eder." Och Mose sa till Aaron: "Träd fram till altaret och offra ditt syndoffer och ditt brännoffer och bringa försoning för dig själv och folket." Och när det sedan hade ställt till offret enligt befallningen, så visade sig Herrens härlighet för allt folket. Och eld gick ut från Herren och förtärde brännoffret och fettstyckena på altaret. Och folket såg detta, då jublade de och föll ned på sina ansikten. Vad är nu detta om inte en bild av Jesu offer? Guds vredes eld slog ner på honom för vår synds skull, som han bar i sin kropp. Guds härlighet visade sig allra tydligast där i Jesu osjälviska lidande. Han, helig och rättfärdig, dog för ogudaktiga, för oss som inte på något sätt hade gjort fel för en sån välgärning. Herrens härlighet nämns också i berättelsen om Jesu födelse. I de yttre förhållanden som rådde vid hans födelse så syntes ingenting av hans härlighet. Han blev utestängd från människorna, så han måste födas i ett stall. Men en ängel kom med bud åt herdarna ute på marken om att barnet var den Messias som skulle frälsa oss. Och det budskap som ängeln kom med var ett budskap om Guds härlighet i Jesus Kristus. Därför heter det också i berättelsen: "Och Herrens härlighet kringstrålade dem." Skenet som vid tillfället omgav ängeln och herdarna, det var ett yttre tecken på den stora härlighet som det var fråga om. Vidare nämns Jesu härlighet i berättelsen om bröllopet, där han förvandlade vattnet till vin. I slutet av berättelsen så står det: "Detta var det första tecken som Jesus gjorde, och han gjorde det i Kana i Galileen och uppenbarade så sin härlighet." Jesus uppenbarade, eller bevisade genom det han gjorde, att han var den frälsare som Gud hade lovat och sänt. Det fanns ingen särskild härlighet i Jesu yttre och jordiska gestalt, utan härligheten låg i detta att han var den han var, nämligen den som representerade Guds kärlek. Ytterligare nämns Guds kärlek i berättelsen om vad som hände, Guds härlighet, i berättelsen om vad som hände när Jesus och tre av hans lärjungar var på förklaringsberget. Men Petrus och de som var med honom var förtyngda av sömn. Då de sedan vaknade såg de hans härlighet och de båda männen som stod hos honom. De båda männen där var Mose och Elia, som i sina skrifter och genom sina liv hade profeterat om frälsaren. Och nu var frälsaren kommen, och det var just frälsarens härlighet som sammankomsten gällde och som kom till synes också i ett yttre sken. Jesus blev i detta tillfälle konfirmerad i sitt frälsarämbete i vittnens närvaro. Vittnen både från Gamla testamentet och från Nya testamentet. Gud fader lät också en röst höra som sa: "Denne är min älskade son, lyssna på honom." Men Jesus behåller inte sin härlighet för sig själv. Han säger i sin överste prästerliga förbön före sitt lidande: "Den härlighet som du, fader, har givit åt mig har jag givit åt dem." Dem inbegriper oss alla. Han gav härligheten till oss därigenom att han bevisade sin kärlek på oss. Vi är föremål för hans självuppoffrande kärlek. Vi som inte är annat än en handfull stoft och vilsegångna misstådare. Vi har fått hans kärleks härlighet. Vi har fått det stora värde som ligger där i att han älskar oss. Vi betyder mer för honom än hans eget liv. En sån härlighet har han gett oss. Något eget värde, någon egen härlighet har vi inte. Vår härlighet är i honom. Och det räcker mer än väl för att livet ska vara värt att leva. Jesu härlighet innebär också makt, både för honom och för oss. Nämligen genom att vi har fått del av hans härlighet. Före sitt lidande talade Jesus om att han skulle sätta sig på sin härlighets tron. Och tronen är ju ett uttryck för domsmakt. Han skulle utöva domarämbete på basen av sin härlighet, som han uppenbarade i frälsningsverket. Och det går så till, som han säger åt Nikodemus: den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror, han är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde sons namn. Den som tror på honom har del i hans förvärvade rättfärdighet och är redan fri förklarad från syndaskuld. Men den som förkastar hans frälsning förkastar också sin möjlighet till frälsning. På det sättet är Jesu dom slutgiltig och kan inte överklagas. Så är härligheten från honom inte bara ett tomt sken, utan består, resulterar i makt. Till sist så kan vi återkomma till Jesu ord till Marta. Sa jag dig inte att om du trodde skulle du få se Guds härlighet? Vi får se Guds härlighet genom att tro på honom som är Guds härlighets återsken. Och att se Guds härlighet är detsamma som att se också sig själv och hela världen frälst och salig i honom. Och att se Guds härlighet har med sig evigt liv. Kopparormen som israeliterna skulle se på för att bli vid liv när det var ormstungna i öknen är ju en bild av detta. Vi är alla ormstungna av lögnens furste, så att vi har förlorat vårt andliga liv. Men genom en blick på den korsfäste så får vi livet åter. Vi blir medvetna om den härlighet som vi äger i honom som har utgett sig för oss. Och det här seendet brukar också uttryckas med hörande. Hör så får era själ leva, som Herren säger genom Jesaja. Har du sett Herrens härlighet? Då har du sett också din härlighet i honom. Eller är det så att du irrar med blicken på jorden och på ditt eget onda hjärta? Söker du efter en härlighet hos dig själv som kunde duga inför Gud? Då må Gud i sin barmhärtighet lyfta upp dina ögon på den korsfäste, så du ser hans härlighet och på samma gång din egen härlighet i honom. Amen.